Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Sommarprogrammet som följer framförs utav Julia Fedotcek, samhällsdebattör, fritidspolitiker och studerande.
Programmet tillägnas de människor som jag mött på min volontärresa i Grekland. Människor som flytt kriget i Syrien, deras barn, släktingar och vänner. Och även volontärer som har kommit till Grekland från hela världen för att hjälpa till. Och självklart lokalbefolkningen. Flykten. 100 000 hjärtslag om dagen höll mig levande. Impulsiva urladdningar som inte gick att styra. 36 år har passerat och hjärtat har hunnit bli otåligt. Drygt 1 314 000 000 hjärtslag senare mötte jag dig. Ännu är vi starka. Ännu är vi unga. Vi som borde gå raskt framåt går alldeles för sakta. Den tiden som vi har fått borde vi inte så lättsinnigt slösa bort. De som levt längre än oss vet att tiden är något oerhört dyrbart. Varje nytt hjärtslag blir till en hymn för livet. Och varje som tystnar blir till en vinst för döden. Döden. Döden vilken är omöjlig att acceptera eller isolera från det levande. Döden vilken är omöjlig att negligera. Döden vilken icke går att vinna mot. Det sägs att människan kan äga hela 3 miljarder hjärtslag. Men ingen av oss vet exakt hur många som tillfallit just henne. Inte jag och inte du heller. Vetskapen vilar hos tiden och våra hjärtans slagkraft. Ju starkare våra hjärtan slår, desto fler hjärtslag får vi dela med varandra. Våra rastlösa skuggor dansar i solens heta sken. Den nedtrampade asfalten smälter svart under våra brända fötter. Brända av solen, brända av livet, brända av sorgen som vi båda bär i våra hjärtan. Vi träffades i Grekland, ett land dit vi både kom för att vi ville förändra världen. För att vi båda trodde på livet. När du såg mig för första gången i flyktinglägret som låg drygt 1,5 timmes tågresa norr om Aten tyckte du att jag såg ut som en boxare. Du berättade för mig vid ett senare tillfälle hur du såg mig bestämt kliva in i en till hälften förfallen militärbarack där ett möte för volontärer skulle hållas. Jag var svartklädd och hade en kritvit handduk hängandes runt halsen. Du satt på golvet och funderade över varifrån jag hade kunnat få tag på ett sådant kritvitt tygstycke i ett läger där allt annat var tonat i smutsiga, nästan odefinierbara färger. Det var din första dag i lägret. Du stack ut bland de mörka lägerinvånarna med ditt långa blonda hår och blå ögon. Från andra volontärer fick jag höra att en ny person från Sverige skulle anlända. När jag såg dig visste jag att det var du. Själv har jag då redan hunnit spendera en hel vecka i lägret. Och en vecka spenderat i ett flyktingläger känns alltid som en evighet. För att i ett flyktingläger stannar liksom tiden. För dig dock var allt nytt. Du satt och tittade med en öppen, nyfiken blick runt omkring dig. Jag visste redan då att inom loppet av 2-3 dagar kommer även din blick att förändras. Den kommer som hos oss andra att slockna och vändas inåt. Nu spelas The Sea Whisper av Lisa Gerard.
Yang aku lo
Vi är fast här, säger en 18-årig pojke till mig. Han kom från Syrien. Hans engelska hade en slag av korta språkljud från arabiskan. Han tittade inte på mig utan ner i marken där vi stod. Här sätts våra liv på paus. Se dig omkring. Han slängde sin högra arm rakt ut i luften. Du tror att vi lever, men vi tillhör de levande döda. Jag visste att pojken saknade familj. Hans mor och hans syster blev dödade framför ögonen på honom. Han själv hade lyckats fly. Han var bara ett år äldre än min son. Jag stod bredvid pojken och försökte fånga hans uppjagade blick. Idag mådde han sämre än alla andra dagar jag sett honom innan. Sammanbitna läppar och mörka ringar under ögonen. Jag la min hand på hans arm. Säg, vad kan jag göra för dig? Vill du skriva ett brev som jag tar med mig till Sverige? Jag tänkte att han skulle säga att det är lönlöst, men han bara nickade. Jag vill komma härifrån. Kan du säga det till dem? Vi stod en lång stund och tittade över flyktinglägret, han och jag. Närmare 200 beige tält låg tätt placerade på ett öppet fält. Det var mitt på sommaren. Den starka sommarsolen torkade marken till den grad att leran krackelerade och dammet från den överhettade sanden som ständigt flöt i luften färgade människor deras kläder, hud och hår i grått. I lägret var den grekiska sommarsolen som annars är så eftertraktad av turisterna på sandstränderna outhärlig. Tälten låg i en för solen totalt oskyddad zon och temperaturen mitt på dagen kunde stiga till ofattbara 44 grader på en Celsius-skala. Det fanns inget rinnande vatten i lägret, inget vatten runt omkring överhuvudtaget. Lägret låg placerat många kilometer bort från det övriga samhället. Långt bort från de fina turistorterna, svala vita hotellen och flashiga sandstränderna. Långt bort från havet, långt bort från livet. Hit upp till berget gick ingen transport, förutom bilarna som volontärerna samåkte till och från lägret. Att skjutsa flyktingarna för oss volontärer var strikt förbjudet. En regel som hjälporganisationerna i samråd med de grekiska myndigheterna kom på och som volontärerna ständigt bröt mot. De volontärbilarna som åkte en extra sväng till havet följde snabbt på. Några ungdomar från lägret chansade och åkte med. Om det skulle hända att de inte fick skjuts tillbaka till lägret var de de enda som skulle orka gå den 4-5 timmars långa vägen. Det var otryggt för flyktingarna att stanna ensamma i de närliggande städerna. Utan identitetshandlingar, vilket många saknade, kunde de bli arresterade av polisen och bortförda till förvaringen. Inte sällan hörde man på radio och av andra volontärer att människor försvann spårlöst. Av de drygt 700 personer som levde i lägret var hälften barn i ålder från 2 till 8. Under de svalare dygnstimmarna kunde man se klungor med små barn springa fram och tillbaka på den avlånga vägen som slingrade sig runt tälten. Lyckligtvis fanns det en del höga gamla träd precis på utkanten vid vägen. När solen blev som starkast tjänade dessa träd sitt syfte som en tillfluktsort för människor som flytt. Träden var deras enda skydd. Dagarna spenderade du och jag mellan tälten. På kvällen, utmattade efter dagens arbete, åkte vi till hotellet som låg 25 minuter bort med bil. Till vår glädje upptäckte vi att vi bodde på samma hotell och att ditt rum låg precis ovanför mitt. Redan första dagen satt vi och pratade till sent på kvällen på restaurangen som låg nedanför vårt hotell. Vårt utseende, våra erfarenheter, vår härkomst och våra drömmar var olika, men vårt mål var samma. Det behövde vi inte ens förklara för varandra. Vi avskydde både ordet andrum. Vi hade både åkt till Grekland för att vi upprördes över likgiltigheten som omvärlden visade människor på flykt. Och vi både tänkte att om inte vi gör något, så vem? Eftersom jag redan hade spenderat en vecka i lägret ville du veta vad jag hade gjort där dittills. Jag berättade att jag längre hade jobbat som frisör i Stockholm och att jag de senaste dagarna klippte folk i lägret. Innan dess skyfflade jag grus tillsammans med en kille från Japan. Gruset användes som underlag till ett par stora tält där man tänkte ha undervisning för de minsta barnen. Barnen som inte gått på dagis och i skola under flera månader. Vi hjälpte även till att dela ut mat och begagnade kläder. Vi lekte med barnen. Jag och några volontärer från Ekohuset som tog hand om mat och klädutdelningen samlade pengar och köpt flip-flops till alla i lägret. Det tog oss flera timmar att dela ut skorna, men till slut kunde både vuxna och barn slänga bort sina tjocka vinterdojor och gå och springa runt i lägret i öppna sommarskor. Varje sådant litet framsteg som vi gjorde i lägret kändes som en vinst av ofantliga mått. I lägret lärde jag mig att ett par öppna sommarskor i kokhet sommarvärme kan betyda frihet. Något som vi annars tar för givet här hemma i Sverige. Men nu hade jag alltså en papperslapp med de olika tältnumren i byxfickan. För att slippa kö i värmen skrev folk upp sina tältnummer så att jag kunde skicka iväg någon efter dem när det var dags för en klippning. Ändå var det alltid fullt med folk runt omkring mig som satt och tittade på när jag klippte. Under tiden pratade vi på bruten engelska, skrattade och drack svart kaffe som männen kokade över den öppna elden framför sina tält. När vi lyckades hitta någon tillräckligt sval plats i skuggan brukade vi stanna där i flera timmar. När solen under dagens lopp flyttade skogens position, flyttade vi med. Dagen då din blick slocknat kom snabbare än vad jag trodde. Den dagen kom du upp till hotellet efter att ha skickat iväg ett sms till mig. Du undrade om jag var på hotellet. Jag mötte dig i korridoren. Du var utmattad efter en lång dag i lägret. Du sa att du inte orkade mer. Sedan kom tårarna. Jag höll om dig och försökte trösta dig. Mina egna tårar har torkat för länge sedan. Jag kunde helt enkelt inte gråta längre. Det gjorde inte heller barnen i flyktinglägret. Under hela min vistelse i lägret har jag aldrig sett ett tår fällas av människor som flytt. Så kom den dagen då jag skulle åka hem. Jag visste att många människor som jag kom nära och som jag nu var tvungen att säga hej då till skulle jag kanske aldrig se igen. Men jag visste att du och jag skulle ses bara några dagar senare i Stockholm och det gav mig kraften. Kraften att tänka, andas och känna. Den sista dagen bestämde jag mig att bryta mot alla de oskrivna regler som fanns i lägret. Reglerna som vi dagligen ändå bröt mot. Jag lovade att ta en kurdisk familj som flytt från Aleppo till havet. Familjen bestod av ett äldre par och deras tre söner. De två äldsta sönerna var gifta och hade fruar. Den ena hade också fem barn från ålder 1 till 8. Deras yngre bror som var 21 år satt i rullstol. Det äldre paret hade också en dotter som var lika gammal som jag, men som ingen visste om hon fortfarande levde då hon blev kvar i Aleppo. Kriget gjorde att kontakten mellan människor bröts. Bara sorgen blev kvar. Det äldre paret behandlade mig som sin dotter. Kvinnan kramade ofta om mig och skakade lätt på huvudet. En gång såg jag henne ta av sig sin sjal som hon annars bar på huvudet och innan jag hann se hennes tårar gömma sitt ansikte i det tunna tyget. Hennes man sa att jag påminner henne om deras dotter. Allt som allt blev vi 13 personer som skulle iväg och bada. När jag svängde in på området med min vita hyrbil kom barnen springandes. Jag fick krypköra den sista sträckan då de minsta barnen blev så exalterade att de hängde runt bilen i bildörrarna. De som inte skulle åka med ville ändå prova på att sitta i bilen. Jag ringde in 3 taxibilar som körde i ilfart från centrala Chalkide, en vacker turistort dit vi skulle ta oss för att bada. Bilarna körde upp till lägret för att hämta alla de som inte rymdes i min bil. En liten pojke på 7 år som bodde i granntältet med den kurdiska familjen kom springandes och tecknade med händerna i luften att han ville åka med. Han pekade på det lediga sätet bredvid mig i bilen och bad, "Please, wait a minute," sa jag och öppnade bildörren. Han spärrade upp sina redan stora blågrå ögon och med ett ljudligt förtjusningsläte hoppade in i bilen. När vi senare började rulla ner för berget sträckte han på sin lilla kropp för att kunna se ut genom den stora bilfönsterrutan. Jag tryckte på knappen och lät vindrutan på hans sida åka ner. Ah, han skrattade och sträckte ut sin lilla hand som han försökte fånga vinden med. Det var den sista, men den mest underbara resan nedför Chalkides vackra berg. Ni hörde Fragile, Two Cellos. Tillbaka till Stockholm och här var allt som vanligt. Den sommaren bjöd på riktigt fint väder. Det gillar stockholmarna som spatserade bekymmersfritt fram och tillbaka på Stockholms gator. Leende, vältränade och belåtna. Uteserveringarna var fyllda med folk. Vita segelbåtar gungade i mörkblå skimrade vatten. Flyktinglägret borde kännas som något avlägset, men det var precis tvärtom. Jag gick ständigt runt med ett svart hål i bröstet. Och det vackra vädret och de leende människorna runt omkring mig gjorde mig bara mer nedstämd och förtvivlad. Jag kände att jag hamnade i en parallell värld där allt var redan förutbestämt och inprogrammerat. Upp på morgonen, åh vilket vackert väder, ut i trädgården, älskling, ska vi ta en kopp kaffe, skumpa till lunch, något lätt till brunch och sedan vegetarisk till middag. Visst har vi det bra, älskling. Har du sett på nyheterna? Nej, men det mår man ju inte bra av. Det stänger jag av. Låt oss prata om någonting trevligt istället. I Sverige stängde vi gränserna. I Sverige njöt vi av andrummet. Det kom ett sms från dig. Du har landat i Sverige och din första fråga var om jag ville åka till Gotland. Vi har sagt redan innan att det vore bra om vi kom till Almedalsveckan, där alla politiker och annat etablissemang samlas en gång om året för att diskutera de aktuella politiska frågorna. Årets politiska höjdpunkt, som också är årets jippo. Desperat försökte vi att hitta utlopp för vår frustration. Kanske fanns det ändå de kanaler som vi skulle kunna utnyttja för att få politikerna att förstå att man omedelbart måste avsluta det vidriga andrummet. I Almedalen trängdes politiker, experter, forskare, journalister och kommentatorer. I den centrala delen av ön samsades om utrymmet olika politiska färger, ideologier och värderingar. Men budskapet var övergripande detsamma. Det är 65 miljoner människor som är på flykt i världen och vi kan inte hjälpa alla. Det är 65 miljoner människor som är på flykt i världen och vi kan inte hjälpa alla. Det är 65 miljoner människor som är på flykt i världen och vi kan inte hjälpa alla. Men vi kan sälja vapen för 8 miljarder årligen till länder i världen. Och vi kan investera våra pengar i krig i världen. Och vi kan utnyttja resurser som inte är våra från länder i världen. Utmattade åkte vi hem. Vi var trötta, men ändå var det något som gjorde att det svarta hålet i bröstet inte kändes lika tungt att bära. På bussen hem grep du tag i min arm och lade ditt huvud på min axel. Du sa inget, du bara höll om mig. Nu skulle vi bara njuta av den svenska sommaren någon dag. Under tiden skulle vi även komma på vad vi kunde göra för att påskynda förflyttningsprocessen för människor i flyktingläger. Vi höll ständigt kontakt med folk vi lärde känna där. Genom Facebook och olika grupper online kunde vi hålla oss någorlunda uppdaterade om vad som hände i lägret. Vi var överens om att det var otänkbart att människor skulle tvingas att bo i lägret med sina små barn även under den kommande vintern. Men tiden gick väldigt fort och de grekiska myndigheterna jobbade väldigt långsamt. Snart var det höst. Vi åkte till sommarstället och paddlade iväg till klipporna. Efter att ha vandrat en stund hittade vi en plats högst upp som vi var nöjda med. Du satt mitt emot mig i din tunna sommarklänning, leende och lycklig. Vi var helt ensamma och ditt skratt fångades av vinden, flög lätt iväg och gjorde världen enklare att leva i. På kvällen när krafterna tog slut ramlade vi orkeslösa i soffan i det stora huset. Det var becksvart utanför vårt fönster. Du ville höra på ett sommarprogram och jag hade inget emot det. Jag slöt mina ögon. Det svarta hålet i mitt bröst mirakulöst började dra ihop sig och hjärtat gjorde revolt. Du böjde dig över mig och kysste mina läppar. Du höll om mig och sa att jag var den finaste människan på jorden. Den kvällen började jag vakna till liv igen och i mitt hjärta var det hög sommar. Dagarna gick och den bekymmerslösa tiden var över. Jag åkte till Stockholm där jag jobbade någon dag och kom sedan tillbaka till sommarhuset. Jag var glad att jag äntligen kunde få träffa dig och hålla om dig. När du mötte mig på tågstationen tyckte jag att du var vackrare än då jag lämnat dig. Men för varje stund som gick blev din blick allt mer orolig och ditt kroppsspråk allt mer nervöst. På morgonen ville du att vi skulle prata. Vi gick ut ur rummet och satte oss i skuggan alldeles vid husets ingång. Det var soligt, varmt och tyst. Du satt bredvid mig men jag tittade inte på dig utan riktade blicken bort mot vägen. Jag visste redan vad du skulle säga. Du sa, jag kan inte älska dig. Förstår du? Sedan pratade du en längre stund. Jag fokuserade blicken på vägen och kände samtidigt hur dina händer rörde vid mig. Dina händer gjorde cirkelrörelser på min hud och luften omkring oss fylldes med doften av sollotion. Kanske var livet ändå inte en sträcka, en stig som man brukar kalla det, utan en fragmenterad illusion. Dina händer stannade plötsligt upp. Säg någonting. Din röst var spänd. Varför säger du inget? Men min röst var stum och inom mig växte det svarta hålet allt större igen. Du ville ut och cykla och det gjorde vi. Vi cyklade längst med den krokiga landsvägen. Solen stod högt uppe på den klarblå himmelen och förutom de få bilar som passerade oss då och då var vi helt ensamma på vägen. Jag cyklade först utan att se mig om. Jag skulle nog fortsätta att cykla rakt fram om du inte plötsligt ropade på mig och frågade om jag inte ville hellre vända om. Jag ville inte vända om. Vända om för att se dig gråta. Det mäktade jag helt enkelt inte med. Du körde mig till stationen och jag var helt tysta. Vi steg ur bilen och du gick fram till mig och omfamnade mig. Min kropp blev stel och mitt revolterade hjärta hade upphört att slå. En stund senare satte du dig i bilen och åkte iväg. Men jag stod kvar och mina ögon sakta fylldes med tårar. För första gången på flera månader kunde jag återigen gråta. Jag stod alldeles ensam vid tågstationen och jag grät. Jag grät över människor vi mötte i flyktinglägren och deras öden. Jag grät över de föräldralösa barnen som inte grät. Jag grät över våra rädslor och den förbaskade heteronormen. Över världens orättvisor. Över dig. Över mig själv. Och vår fragmenterade värld. This world can be a scary place. And so much love goes to waste. One moment everything is clear, the next it all could disappear. We need something to hold on to. I wanna be that thing for you. Cause you're not in this all alone. Your heart has finally found a home. On and on, this love I feel for you goes on and on. It's something you can lose, you're gonna find. This heart of mine will stand the test of time. Words can be so hard to trust. They made a Ni hörde On and On, Ulf Dagibu. Tack för att ni lyssnade.
Ni har lyssnat till Julia Fedjucek och hennes högst personliga sommarbetraktelse.